Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Temat för den här söndagen är trons fäste. Och den firas på många håll till minne av reformationen, som vi redan sa, egentligen har festdag, jubileumsdag den 31 oktober, när vi firar minnet av hammarslagen på Wittenbergs slotts kyrkodörr. Predikotexten idag är från Efesierbrevets 6:e kapitel. Det är dagens episteltext, verserna 10-17. Och det lyder i Jesu namn. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och klä er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom tronsköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Amen. Helige far, ge oss dessa vapen i rikt mått och försörj oss med all den kraft vi behöver för att använda dem. Öppna våra hjärtan för ditt ord och ditt ord för våra hjärtan. Amen. Efesierbrevet är skrivet från Paulus fångenskap i Rom. Ja, den första fångenskapen ska vi kanske säga, ungefär år 60-62. Det här brevet kännetecknas av viktig undervisning om den nerbrutna skiljemuren mellan judar och hedningar. Den undervisar om församlingen, församlingens tjänster, hur församlingen uppbyggs. Och sen följer förmaningar. Det är de som förmaningar som är mycket kända från den gamla lilla katechesens hustavla. Hur man och hustru ska leva tillsammans, hur barn ska fostras, hur slavar eller tjänstefolk ska uppföra sig och hur herrarna, cheferna uppför sig mot dem. Efter alla de här förmaningarna följer så det sista, till sist. Ta tillvara kraftkällan. Väx till. Ja, hur menar Paulus att vi ska växa till i Guds rike? Det ska vi först lite se på. Vi ska lägga märke till att tillväxt till Guds rike, att bli stark, inte handlar om att vi själva blir starka. Det är att bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Det är inte så att vi skulle bli starka i oss själva. Kraften är alltid hos Herren. Det är han som serverar den kraft vi behöver för vårt liv, för stunden. Vi ser av Paulus eget exempel i andra Korintierbrevets 12:e kapitel att det inte alltid är hälsosamt för oss människor att känna oss starka. Han hade fått vara med om en upplevelse som människor egentligen inte ska uppleva. Att komma in i det himmelska. Och så säger han, för att han inte ska förhäva sig på grund av allt det här underbara som han sett, så har Gud låtit honom få bli slagen i ansiktet av en ängel, till och med en satans ängel. Gud tillåter djävulen att komma åt honom, och han kallar det här för den här svagheten en törntagg i köttet. Vi vet inte vad det är, vad det var för honom. Men vi vet det, att han bad om att slippa den här svårigheten 3 gånger. Men varje gång sa Gud till honom, min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Trots det här så kunde han ändå säga i Filipperbrevet: allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Han själv var svag, men han hade Herrens kraft. Tänk vilken paradox. Egentligen är det här samma paradox som Johannes döparen uttalar. När han ser att Jesus börjar sin verksamhet, så uttalar han de här orden: han måste bli större och jag mindre. Det paradoxala här är att man verkligen växer till när man blir mindre. När man blir mindre själv, då växer, har Herrens kraft möjlighet att bli stor. När vi ser på oss själva, då är vi svaga. Men när vi ser på Jesus, så är vi starka, för att all kraft finns i honom. Vi ska nu se hur han vill förmedla den kraften till oss, hur vi ska bli starka i Herren. Men först måste vi också säga några ord om vad vi behöver rustas emot. Jo, det är mot kriget. Inte ett fysiskt krig, materiellt krig eller mellan jordiska kungar, utan det är ett krig där vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymden, i himlarna. Det här är minsann inte en fiende som vi kan ta lätt på. Han är listig och han har stor makt. Vi talade om det här kriget på Mikaelidagen för några veckor sedan. Då såg vi att Gud och hans änglar, och framförallt Mikael, stred mot djävulen, kastade ut honom från himlen. Men det här var egentligen en händelse som var bakgrund till den stora segern som Jesus vann på korset. För det är där som striden egentligen har vunnits. Men nu kom djävulen ner till jorden där han har allierade. Den närmaste allierade är vårt eget onda kött. Och det har från födelsen ägts av djävulen. Därnäst har vi världen som attackerar oss och söker stöd i vårt kött med alla möjliga faror och frestelser. Vi vill förkväva den tro som vi fick när Guds ord födde oss på nytt i vårt dop. Vi vill förkväva den tro som vi har fått om vi har vänt om från den onda vägen, om vi har kommit bort från dopnåden, kommit tillbaka till Herren. Djävulen är alltid verksam för att försöka förstöra denna tro. En härförare som går ut i krig vill segra och erövra. Det som vår fiende djävulen vill erövra är vår tro, så att vi viker bort ifrån vår Herre, som köpte oss med sitt blod på korset, som döpte oss för att vi alltid skulle vara hans och leva i hans gemenskap. Det är inte vår sak i det krig vi står i att erövra. Vi kan inte heller segra den seger som har vunnits på korset, som är den seger som är grund för att vi kan strida. Vi kan strida för att behålla fältet. Det är vår uppgift. Det är vår uppgift att inte bli på nytt fångad av djävulen, att dö för hans pilar, svärd och spjut. Vi behöver vara rustade så att vi kan stå emot när den onda dagen kommer. Den dag när pilarna blir extra många, när svärdshuggen viner. Ibland låter djävulen oss få vara någorlunda i fred. Det finns tider när det känns bra och vi inte behöver ha det jobbigt. Men han sätter in attacker när vi minst av allt anar det. Ofta när vi är svaga på grund av någonting, sjukdom eller annat. Så som han gjorde med Jesus när han var utmattad av sitt fastande under 40 dagar. Den onda dagen kan vara över oss när vi minst anar det. Och vi behöver vara beredda före det. Och så till rustningen. De flesta av vapnen som Paulus nämner, är försvarsvapen och skydd för våra svaga lemmar. Det finns ett enda anfallsvapen, det är svärdet. Guds ord, andens svärd. Det första vi ska spänna på oss, det är sanningen som ett bälte kring våra höfter. Bältet behövdes i striden då den romerska soldaten skulle använda sina svärd och sitt svärd och sitt spjut och sin pilbåge för att inte hindra honom i striden. Då djävulen först mötte människorna i Edens lustgård så kom djävulen med en förvrängning av sanningen. Gud hade uttalat sanningen. Men djävulen sa, inte vad det väl så Gud mena. Han försökte förvränga sanningen. Det här är början till att få oss på fall. Att vi börjar tvivla på Guds ord. Det brukar ske så försåtligt. Så som Paulus beskriver i Romarbrevet 16 kapitel. Då han säger att fienden kommer med milda ord och vackert tal. Det är det som är så farligt. Då har vi också en befallning där. Klar och tydlig, dra er ifrån dem. I Titusbrevets 3 kapitel får vi veta att vi inte allt för länge ska hålla på och diskutera med villolärarna. Med argumentation mot villfarelserna. Paulus säger där att vi ska varna en eller två gånger. Sen, om det inte lyckas, då ska vi göra upp och visa ifrån oss villoläraren. Många tänker ändå att de kan fortsätta att strida. De ödar sina krafter i en strid som bara leder till utmattning och som kan få andra att tro att det nog går bra att umgås med villfarelsen. Det är en falsk tro på egen kraft. Sanningen ska bekännas klart och tydligt. Men när vi har bekänt sanningen och inte fått gensvar har vi en klar uppmaning att dra oss ifrån dem som lär falskt. Sen ska vi klä oss i rättfärdighetens pansar. Med det menas den rättfärdighet som Jesus vann åt oss och alla människor. Det skedde på 2 sätt. Det ena var hans aktiva lydnad. Att han levde ett heligt liv utan synd. Det andra var att han tog straffet för vår synd. Hela världens synd. Han betalade den skuld som vi hade dragit på oss genom att han led och dog för våra synder. Den rättfärdigheten har han skaffat för hela världen. Den har han klätt på oss i vårt dop. Så att vi har personligen alla de frukter som hans rättfärdighet för med sig om vi lever i tron, lever i vårt dop. Samtidigt är vi fria från vreden över våra synder. Och den rättfärdigheten vill han att vi klär på oss varje dag när vi går till honom och bekänner våra synder och får visshet om förlåtelsen i hans dyrbara löften. Sen har vi skorna på fötterna, eller sandalerna som den romerske soldaten använde. De var nödvändiga för att han skulle kunna vara rörlig i striden. Det som gör oss rörliga är den beredskap att vittna om frälsare som fridens evangelium ger. Inga lagpåbud kan ge frimodighet och glädje att gå ut och sedan bli smedade och förtalade. Det som lagen säger, det gör oss betryckta, modlösa, för vi ser att vi inte kan hålla den. Men evangeliet som visar på den som har hållit lagen i vårt ställe ger oss frimodighet att följa den och gå ut i vårt liv för att dela budskapet. Har vi ingen sådan glädje så ska vi inte söka felet i att vi är för klena eller dåligt utrustade. Utan då ska vi söka oss djupare in i fridens evangelium. Vi ska läsa, studera och höra Guds ord allt flitigare. Där finns inspirationen. Nästa utrustning är trons sköld som vi håller fram när fienden skjuter sina pilar. Hans pilar är farliga för de brinner. De kan antända vårt sinne så att vi börjar drivas av fiendens tankar och makt. Han tänder eld på begäret i vår kropp, i vårt kött. Trons sköld har sin förmåga att få pilarna att studsa genom att vi håller fast vid att se på Jesus, han som är trons hövding och fullkomnare. Det är han som ger tron och som stadfäster den. Börjar vi se på vår egen tro eller på någon annan förmåga hos oss, går det illa. Så har vi ännu frälsningens hjälm. Hjälmen skyddar vårt huvud, där vi samlar in iakttagelser om fiendens förehavanden genom alla våra sinnen, och där vårt intellekt är det som vi kallar förnuft och tanke. Ett sätt som djävulen använder för att få oss vilse är att leda oss in på sidospår. Vi börjar fastna i detaljer av läran och göra den till huvudsak. Och ofta handlar det då om spetsfundiga tankemodeller där vi använder vår logik och finner att vi måste tänka annorlunda än vad Bibeln säger. Vi tror det att vi har en bättre logik, ett bättre förstånd än det som Gud uppenbarar i sitt ord. Och så börjar centrum i vår tro attackeras bit för bit genom att vi fastnar i det oväsentliga, det sekundära. Mot det angreppet ska vi hålla fram frälsningen i Kristus som det allt avgörande. Korset blott må förbli min ära. Då Paulus skriver till församlingen i Korint understryker han starkt att evangeliet om Kristus och hans kors är en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna. Vi får inte mena att evangeliet kan få oss att bli förnuftigt för vårt förnuft. Det är alltid en dårskap för otron. Visst ska vi använda vårt förnuft för att bekämpa otron, till exempel för de angrepp som utvecklingslärans förespråkare levererar mot vår tro. Då är det gott att veta att inga sanningar som Gud ger oss i sitt ord är fiender till vårt förnuft. Det är djävulens förvrängningar som hotar oss. Men allt ska ställas under Kristus, som Paulus skriver i 2 Korintierbrevet 10. De vapen vi strider med är inte svaga, utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Våra tankar ska vara fångar hos Kristus. Djävulen vill ta dem och göra dem till sina fångar. Mot honom tar vi frälsningen som skydd, Kristus alena. Slutligen har vi sen vårt enda anfallsvapen, andens svärd, som är Guds ord. Det ska vi svinga flitigt, och vi behöver känna det bra. Det ska vara slipat och redo för att vi ska kunna gå ut och svinga det i varje lämpligt tillfälle. Ibland brukar man hånfullt säga att vi inte ska slå folk i huvudet med bibelord. Men det säger man för att ta ifrån oss vårt vapen. Det är just bibelordet som ska användas. Det var också det som Martin Luther använde i sin hårda kamp mot den romerska kyrkans förvillelser. Skriften alena blev ett av reformationens fältrop. Sen är det anden som tillämpade, när och var han vill. Därför ska vi inte lyssna till sådana föraktfulla tillmälen. Istället ska vi läsa och begrunda det flitigt så att anden kan påminna oss och ge oss det som ska sägas i varje tillfälle. Och allt det här ska vi göra under bön, som det sägs i verserna strax efter vår text, där vi också uppmanas att innesluta ordets förkunnare i våra förböner. För de har en särskild uppgift att strida för församlingen. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.